Tjena.
Hej. Tack. Hur är läget?
Bra.
Du är Arne här.
Ja, men strålande.
Den är på direkt.
Den är på direkt, ja. Det är verkligen proffs här som har designat.
Ja, jag gör vårt bästa.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Ett rikare liv med mig, Helene Rothstein. Idag så träffar vi fondförvaltaren Oskar Karlsson. Han har bestämt sig för att starta en fond med fokus på börsens minsta bolag, en microcap-fond. Och den startade han för ett år sedan. Det var kanske inte världens lättaste läge att starta en fond som fokuserar på börsens allra minsta bolag. Så hur har det gått egentligen? Det ska vi ta reda på nu. Vi kommer också att prata om den största besvikelsen över året och vilka aktier som man tycker är mest intressanta just nu och varför. Dessutom så blir det också lite prat om hur han själv har investerat sina pengar under åren som gått och vad han har tjänat mest på vad gäller just aktier. Häng med in!
Jag rullar lite närmare dig, är det okej eller?
Ja, men det går bra.
Ja. Det är för ljudet, inte för att jag är sinnessjuk.
Nej, det är bra, det funkar.
Vilket som helst funkar.
Ja, just.
Var har jag kommit någonstans?
Till Enterfonder.
Och vad heter du?
Oskar Karlsson.
Och vad gör du för någonting?
Jag förvaltar våran microcap-fond som vi startade för ett år sedan.
Ganska precis ett år sedan startade ni den. Och hur var det att dra igång en mikrobolagsfond i det sentimentet?
Ja, men det har varit väldigt spännande och kul och eftersom vi letar efter långsiktigt bra bolag så är det en ganska bra tidpunkt för att bolagen testas ju väldigt hårt under det här lite tuffare klimatet. Så för vår del på lång sikt så har det varit väldigt bra att kunna se vilka bolag som är bra på riktigt och vilka som inte är det.
Du jobbade tidigare som journalist på Dagens Industri och sen så började du på Penser och sen så var du på Handelsbanken och sen Enterfonder, eller hur?
Egentligen så började jag förvalta 2011 på Evli och då jobbade jag med Sverigeförvaltning där och hjälpte även till med småbolag. Så då fick jag verkligen upp intresset för förvaltning av svenska aktier. Och sen därefter så fanns det ett par saker som jag kände att jag behövde lära mig för att bli ännu bättre som investerare. Och det ena var ju att bli analytiker och verkligen göra jobbet i detalj. Och det fick jag ju möjligheten att göra på Penser, vilket var fantastiskt kul. Och framförallt att jag fick göra det med fokus på lite mindre bolag, vilket är väldigt nyttig erfarenhet i den här rollen som jag har nu.
Och på Handelsbanken, där hade du ju en rekordstor Sverigefond ett tag. Och du syntes liksom också överallt. Du var med liksom hela tiden ett tag. Hur stor var det förvaltade kapitalet och vad hände sen?
Ja, men det blev väl ungefär 25 miljarder eller något när det var som störst. Men det är klart att när en fond är så stor så minskar ju möjligheten att kunna fokusera på de mindre bolagen. Som i grunden är det som jag dels tycker är kul, men som också är mycket mindre analyserade och de växer mycket mer. Så över tid så är väl min tanke att det är där det stora värdeskapandet sker. Och då tyckte jag det var väldigt kul att få fokusera bara på det och försöka bygga en produkt som jag tyckte inte riktigt fanns på marknaden förut. Och här på Enti så finns en väldigt bra filosofi med fokus på kvalitetsbolag. Så det passade väldigt bra att göra det tillsammans.
Vad har du plockat in för bolag i portföljen? Säg de största.
Men några av de största är väl Vitec, Troax, Enkon, CTT, Medcap, Fagerhult. Ja, det är några stycken utav dem.
Det känns ganska genuina allihopa, eller hur? Du har också ofta pratat om vikten av att ha en bra balansräkning i bolag som du letar efter. Har du något mantra sådär?
Ja, men absolut. Det är ju, vi säger ju att vi vill investera i kvalitet och om man bryter ner det, vad är kvalitet för oss? Ja, men då är det bolag som har en kombination av lönsamhet och tillväxt. Och kollar man snittet i portföljen nu så är det ungefär 16% rörelsemarginal. Och många av bolagen växer runt 15-20%. Och det tycker jag är bra för det kan man göra stadigt och uthålligt under en lång tid. Och gör man det, då tenderar man ju att skapa väldigt mycket värde över tid. Och sen också att man har en bra balansräkning i kombination med en stark huvudägare. För då slipper man många av de problemen som vi har sett ske framförallt under det senaste året i det här segmentet. Men också sannolikt kommer se kanske ännu mer av det kommande halvåret och året. När bolag som har svag balansräkning, negativ lönsamhet och ingen huvudägare står vid ruinens brant. Där ska vi kunna stå på andra sidan och ha bolag som är lönsamma, har bra balansräkning och en huvudägare som gör att de kan vara med och förvärva istället eller expandera på andra sätt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
En sak som man kan säga det är att du känns ju lite som att det är inte riktigt verkstadsbolag för att de är för små. Mm. Men att du ändå rör dig i de sektorerna nästan ungefär som underleverantörer till verkstadsbolagen. Och om vi säger andra som du inte nämnde här, till exempel VBG verkar vara en sån. Du har också ett annat roligt case som handlar om värme, som i och för sig inte alls är verkstad, men som heter...
Ja, vilket tänker du på nu?
Jag tänker på ett finländskt bastubolag som heter...
Harvia, just det, exakt.
Men kan man säga det, att det finns någonting där med industri som liksom lockar dig ungefär, eller?
Absolut, absolut. För i kombination med de här kvantitativa kvaliteterna som vi letar efter så vill jag också hitta bolag som är gärna liksom världsledare i en nisch. Så att du har en global marknad att växa i. För det var lite erfarenheten från att förvalta large cap, att jag insåg att de som hade blivit large caps, de hade ju det gemensamt att vid något tillfälle hade de varit bäst i världen på det de gör. Så om man kan hitta bolag tidigt som har starka produkter och bra lönsamhet och en hel värld att växa i, det borde kunna bli ganska bra.
Och det som jag säger om industri, för jag tänker också på Enkorn, känns ju också lite liksom verkstadsaktigt. Är det en sektor som du gärna håller dig inom, eller?
Ja, absolut. Och den är ju lite drygt 40% av fonden. Så den är viktig, och det är väl en kombination av att vi är väldigt duktiga på det i Sverige och Norden. Och att det är också där man hittar bolag som uppfyller våra kvalitetskrav och som har en hel värld att växa i.
Om vi tar Enkorn. För de som inte ser nu hur jag gör så sitter jag och vrider så här på min handled. Ja, för då tänker jag att det är som en handled för grävmaskiner ungefär. Som inte alls känns som att den skulle vara så avancerad. Alltså, ärligt talat. Det borde vara en ganska lätt grej. Varför Enkorn? Vad är grejen?
Jag tror många av de där innovationerna som blir väldigt bra, det är ju grunden ganska enkla saker som löser ett konkret behov och skapar effektivisering för slutkunden. Men som ändå gör att om du är först ut och gör det så blir du lite bättre än konkurrenterna. Och så får du skalfördelar i din produktion så du blir också lite billigare. Och det behöver inte gå så långt in i en sån cykel för att det ska bli väldigt svårt för någon annan att ta ikapp. Dels kvalitet ut mot kund, men framförallt också skala i produktionen. Och sen så får du liksom ett varumärke och sen vips så har du en väldigt stark marknadsandel globalt. Och det mönstret känns ju igen med hur många av de andra large cap-verkstadsbolagen växte fram och gjorde way back liksom.
Och Enkorn nu, vad står de inför för utmaningar och sådär?
Ja, men det som framförallt har varit på tapeten, det är ju att det har varit en svagare cykel för dem och är egentligen. Och Norden är ju någonstans hälften för dem idag. Och där är det ju väldigt hög penetrationsgrad så att de följer liksom med i vad som händer i marknaden. Så det är väl det som är utmaningen nu. Och sen ligger väl både utmaningen och möjligheten i att de kan växa strukturellt i USA och i Europa framförallt.
Men det vill också till att det byggs ganska mycket, och det har ju talats hela tiden om att nej, nu byggs det ingenting och det har blivit alldeles för dyrt. Det här är ju ganska också inflationsdrivet på olika slags inflationer kan man ju säga nästan. Mm. Eller?
Nej, men absolut. Sen så, jag tror i deras fall, bostadsbyggandet är ju inte oviktigt, men det är heller inte det hänger på riktigt heller, utan mycket är ju infrastruktur med vägar och vattenledningssystem och allt möjligt som kräver att man gräver. Och sånt kan det ju till och med bli mer av i dåliga tider. Det är väl en kombination, men det hänger också ihop med hur många grävmaskiner det säljs i världen, och det är också en väldigt cyklisk marknad. Så det finns ju såklart en cyklikalitet i det, men på lång sikt strukturellt så har man en väldigt hög marknadsandel och penetrationsgraden globalt är låg. Så har man tålamod att hänga i så tror jag att det kan fortsätta skapa värde över lång tid.
Bara så jag förstår, när du säger att det kan bli mer av sånt i sämre tider, då menar du att om stater driver den typen av...
Ja, infrastruktursatsningar. Ja. Historiskt sett i lågkonjunkturer så har man kanske använt just vägbyggen eller järnvägsbyggen som ett sätt att stimulera ekonomin istället för räntebenet så att säga. Om bostadsbyggandet är svagt så kan det ju vara så att det kommer stimulanser på andra håll i ekonomin som har med byggnation att göra.
Men har jag missat det eller har det kommit eller? För att jag fattar till exempel inte varför vi inte får en bättre järnväg sådär, om, i synnerhet om det skulle bli krig och man måste transportera ganska tunga saker så är det bra att ha en bra järnväg. Sådana saker har jag tänkt på mycket. Men har du sett sådana initiativ, politiska initiativ?
Nej, men ingenting som man har fångat upp i det kortsiktiga annat än att jag också kan se det långsiktiga önskemålet om det. Liksom. Ja.
VBG känner inte jag till alls särskilt väl. Varför är det unikt för mig om... Du behöver inte svara artigt utan... Är det här ett bolag som alla känner till väldigt väl?
Nej, men tvärtom. Det är jättemånga som inte känner till det trots att det är ungefär 5 miljarder som marknadsvärde. Och det är väl lite så här sinnebilden för vad man kan hitta för typ av bolag i det här storlekssegmentet. Att någonstans mellan 5 och 10 miljarder så finns det väldigt bra bolag som har väldigt lång historik och starka produkter och liknande. Men som typ ingen känner till. Och VBG är ett sånt roligt exempel som jag hittade i somras. Man ser att värderingen är jättelåg, produkterna är jättebra, man är ledande i alla sina nischer, lönsamheten är jättebra och knappt någon känner till det och väldigt få fonder äger det. Och det är ju ett väldigt spännande läge för då kan det ju finnas möjlighet till långsiktig omvärdering.
Och vad gör de för någonting?
De gör ett antal olika saker men den gemensamma nämnaren är att det är nischade tillbehör till tung fordonsindustri och till viss del den typen av maskiner som Enkon säljer till också. Så det kan vara allt från klimatanläggningar inne i kupén på bussar eller på grävmaskiner. Det kan vara kopplingar mellan lastvagnar och släp. Snökedjor till lastvagnar. Ja, men den typen av grejer.
Båda de här fallen vi har tagit upp, det är ganska nördiga saker du har siktat in dig på, eller?
Det får man säga, men det är det som är så kul med det här. Det är därför jag gör just detta.
Men jag menar, det är inte sådär att du har gått in i småbolaget som man läser om, till exempel... I Breakit, som är liksom mycket teknikdrivna och lite hypare, lite ballare inom situationstecken.
Ja, du tycker ballare är en snökedja till lastvagnar liksom?
Ja, lite så.
Lite så, ja, men jag fattar. Nej, men alltså egentligen vårt kvalitetsfilter är ju, det är ju lika för alla bolag och de bolagen som uppfyller det är ju helt klart med på radarn. Men det är inte så jättemånga som kan uppvisa en lång historik av bra lönsamhet. Men däremot så det finns ju ett antal mjukvarubolag som är med i fonden och som har de här karaktärsdragen, typ som Lime. Som är CRM-system, ett svenskt med fokus mycket på Norden. Det är ju ett sånt typ av bolag, men CRM-system kanske ändå tillhör en lite tråkigare genren inom tech får man ju säga, men väldigt lönsamt.
Är inte det också något som du har pratat om tidigare, att det får gärna vara tråk-tech ungefär? Du har kanske inte använt det ordet, men teknik som kanske inte syns direkt mot konsument, nästan business-to-business-teknik skulle jag säga.
Ja, men absolut. Tråk-tech är ju ett jättebra ord tycker jag.
Där har jag det till dig, så du kan ju inte sälja.
Ja. Exakt, ja, men det där var ju jätteuppskattat. Ja, men det tycker jag verkligen summerar bilden av det. För jag tror att de första 5-10 åren när internets möjligheter öppnade upp så vill man väl veta vad man kan göra för kul grejer. Och det var väl bra och det var ju där det växte. Men sen kom ju någon sagt insikten om att men vänta, vi kan ju faktiskt göra riktiga, framförallt effektiviseringar och besparingar i företag. Och i såna här inflationstider så är det kanske också sånt som driver behovet av digitala tjänster som kan effektivisera.
Ska vi säga CRM-system, det är ungefär att man har koll på sina kunder och så vidare i olika system som underlättar.
Ja, exakt. Det är många små och medelstora företag och även stora som använder det när man har varit ute och träffat kund och ska summera vad man sa och när man ska ta kontakt igen och så vidare. Och då är det ett sånt system som är jättebra.
Känns ganska GDPR-känsligt egentligen, vad man får fylla i där.
Det är också en del av behovet av att ha ett sånt system så att det inte bara är en Excel-fil liksom.
Nu investerar du ju i mindre bolag, men om vi ska prata om de som faktiskt har rusat i år ganska mycket så är ju det sexy tech. Mm. Nej, men då är det ju de magiska sju som är ju jättemycket teknikbolag direkt mot konsument och inte alls business to business. Mm. Vad Har du någon analys där, eller tänker du någonting på de som driver liksom de stora vågorna?
Spontant känns det ju som att de är så globala och alla konsumenter i västvärlden är väl inne i de ekosystemen, så på något sätt så blir det väl att entertainment tech dras väl mer och mer in där.
Så heter det.
Typ, skulle man kunna kalla det. Vi hittar på många ord här. Och då har det väl blivit att de lite tråkigare nischerna inom tech, kanske de stora jättarna, inte riktigt har lagt lika mycket fokus på än. Och det kan vara digitalisering av byggsektor, det kan vara CRM-system, andra sådana här backbone som bara behöver göras. Och då finns det ett bra tillfälle för små nischade bolag att växa fram där, som kanske kan bli förvärvade.
Kan du säga till tråktechbolag?
Ja, men Adnode är väl lite inne på det spåret också. Och det är ju framförallt digitalisering av byggsektorn med olika system som behövs i olika delsegment inom byggsektorn. Även fastighetsunderhåll och liknande. Men det är också digitalisering av industrisektorn inom produktion, att man gör det mer digitalt och mätbart. Så det är också en sån här, de erbjuder många effektiviseringstjänster till företag.
Och Adnode, det har ni också i portföljen?
Det har vi. Det har varit ett lite tuffare halvår för den aktien efter att man vinstvarnade i somras, men den har vi.
Och du har kvar den trots vinstvarningen. Varför?
Det är ett bolag som har levererat under en lång, lång tid innan. Och sen finns det ju en cyklikalitet framförallt i kundernas beteende på byggsidan. Och det hänger väl också ihop med att det är svagare på byggsidan i Norden. Så det är väl någonting som man får ta hänsyn till i det korta perspektivet, men ändå ta sikte på att det är ett bra bolag på lång sikt.
Ett litet och globalt bolag som är glömt på något sätt, tycker jag, det är CTT Systems. Jag har varit och hälsat på dem i Nyköping för länge sedan. Mm. Det ser ut som världens enklaste lilla fabriksanläggning. Har du varit där?
Jag har faktiskt inte varit där. Däremot så har jag följt bolaget noga länge och gillar det jättemycket. Och det är helt fantastiskt att det är lite av ett globalt monopol på det man gör.
Det här handlar ju om flygplan. Dels så ska man ju, säger man, befukta och avfukta.
Ja, men balansera fukt så att det blir behagligt för människor.
Ja, precis. Men liksom när det är stora privata flygplan så handlar det om att fukta det mycket mer. Och när det är massa människor så handlar det om att avfukta så att det inte blir så mycket kondens. Typ så, eller?
Ja, men exakt. Och så blir ju att produkterna kan ju spara väldigt mycket vatten. Vilket blir att du får mycket mindre vikt på flygplanen. Så det finns ju en hållbarhetsvinkel på det. Så gott man kan ändå. Om vi ändå ska ha flyg så är det ju bra att man gör det så effektivt som möjligt. Så det är väl lite av det CTT skapar.
Och hur går det för dem nu när det, liksom, det har kommit flygskam och pressade konsumenter? Hur går det för dem nu i dessa tider?
Ja, nej, men det är ett bolag som har funnits länge och man har varit hovleverantör till Boeing och Airbus av sina lösningar länge. Så det betyder att det finns en väldigt stor installerad bas där de har sina grejer. Så även under pandemin när flyget stod still och det inte byggdes några nya plan knappt, så kunde de leva ganska gott bara på det man kallar eftermarknad, som var bara service och ersättningsdelar. Och så har det varit även senaste året, skulle jag säga. Men det börjar komma mer och mer försäljning från att det byggs nya plan, helt enkelt. Och det är ju någonting som säkert kommer driva på de kommande åren. Och där man säger att Boeing ska bland annat öka byggandet från, säg, 2 till 3-4 plan i månaden till upp mot 10 de kommande åren. Det blir ju en stor förändring.
Hur kommer det sig? Är det liksom en större indisk medelklass, eller vad är det som driver att de ska öka takten utav flygplan så pass mycket?
Ja, men där, indisk medelklass är nog en liten del av det hela. Jag läste, det var något halvår sedan det kom någon order på om det var 500 plan från Indien bland annat. Så det är väl många tillväxtmarknader med stora befolkningar som beställer kanske om inte sin första flygplansflotta så åtminstone liksom en större volym.
Gissar jag rätt?
Absolut. Helt rätt. Men sen är det också förnyelseprogram i västvärlden också. För det blir ju som i alla typer av fordonsflottor, om det är fartyg eller flygplan eller bussar, så brukar man ju alltid skrota de äldsta för de är minst bränsleeffektiva och så vidare. Och så vill du lansera nya som är mer effektiva och drifta.
Gammalt är dyrt.
Exakt. Och miljöbovar. Så att det blir ju mer och mer fokus på nya, mer effektiva plan. Och då vill man ju byta ut de äldsta och bygga nya.
Finns det ingen konkurrent här som är värd att nämna eller som konkurrerar med dem ordentligt?
Historiskt sett har det ju nästan lyst med sin frånvaro. Så här var det lite snack för något år sedan om att det har kommit in någon i marknaden. Men det är ingenting som man har sett några jättetydliga avtryck ifrån. Och som sagt, man har väldigt stark position och det är klart att man kanske inte byter ut en liten ganska billig komponent i ett helt flygplan med risk för vad det kan medföra. Så man sitter nog i en väldigt bra sits, men man kan ju inte helt utesluta att det skulle kunna komma någon på sikt, såklart.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Vilket innehav har varit fondens bästa bidragsgivare i år?
Det måste nog vara Hemnet som har gått upp mest i antal procent från start.
Har du kvar Hemnet?
Faktiskt inte just per idag, för den har blivit så stor så att den får inte plats i universet längre.
Hade du haft kvar Hemnet annars?
Kanske tveksamt. Det blir, kollar man snabbt på det, så är det P70 i år och P50 nästa år. Så någonstans där kanske jag kan tycka att den resan för min del är färdig i alla fall.
Alltså, värderingen har blivit alldeles för dyr. Helt otroligt P-tal i dessa tider får man ju säga. Nästan ensam att ha så högt P-tal på hela Stockholmsbörsen, eller nej?
Ja, men nästintill. Och om inte annat så är man nog ganska ensam om att ha haft en sån multipel expansion. Det är möjligt att det fanns jättedyra bolag innan som har behållit den. Men det här är ju liksom ett bolag som har fått en hög värdering i ett stigande ränteklimat.
För ni investerar, det är upp till 20 miljarder. Och Hemnet landar på i börsvärde.
Ja, nu är det nästan på 23.
Okej, då åkte det ut. Ja. Men microcap 20 miljarder. Alltså, nu får du ju ge dig.
Det är mycket, men det är ju i enstaka innehav. Man ska ju ta med sig att snittet ligger på 7 miljarder. Definitionen av microcap är att indexet går upp till, sig 8 miljarder. Så det finns utrymme för att ha ett antal bolag som är lite större. Och det gör ju att man kommer åt väldigt bra bolag med bra kvalitet. Men det finns också god likviditet där, vilket gör att ja, men över tid kan det vara bra att ha den möjligheten. Men typiskt sett så är bolagen runt, sig 5-10 miljarder.
Vilket bolag har ni gjort er av för att det höll inte måttet under året?
Den stora så här, operationella besvikelsen är nog ändå Garo. Som när året började hade den ju gått ner väldigt mycket från topparna. Det såg ut att vara P15 eller något sånt där på det här året. Och man visste att de hade haft utmanande på elbilsladdarsidan.
De är deras stora grej.
Exakt, och åtminstone en av deras stora grejer i kombination med den lite mer traditionella elinstallationsdelen. Och när året började så visst, det fanns en viss oro för byggnation såklart på elinstallationssidan, men man tänkte nog att det skulle hålla ihop hyggligt och att elbilsladdarsidan skulle vända fortare än vad det gjorde. Det gjorde den inte, samtidigt som elinstallationssidan blev mycket svagare. Den gick ner väldigt mycket mer än vad grundscenariot var.
Den är inte kvar i fonden?
Nej.
Var det vid deras kvartalsrapport som ni sålde?
Ja, men förhållandevis i samband runt det. Ganska nyligen om man ska vara...
Före eller efter?
Det var efter.
Ja, okej. Okay. Så jag satt inte på någon insider?
Nej.
Okej, men då blir du ganska sur liksom. Du läste den här rapporten och tänkte, herregud, vad har ni hållit på med här under kvartalet?
Ja, men det är ju mer att positionen har ju minskat under året och de har kommit in under förväntan löpande. Så man har ju varit mer och mer försiktig och dragit ner risken i positionen. Men till sist så var den så pass liten och det fanns ingen som helst känsla av att det här vänder i närtid. Så det kändes inte som att det fanns någon konfidens i att dubbla upp, utan då var det bättre att den får vara på avbytarbänken. Men så kanske man kommer tillbaka vid ett annat tillfälle möjligtvis.
Men om vi tar då CTT, det har ett börsvärde på 3 miljarder ungefär. Men sen kommer vi inte så långt, vi kommer inte ner så mycket mer än under 3 miljarder i börsvärde, eller hur?
Vi har ju några enstaka bolag så där som ligger runt 2-3 miljarder, men runt miljarden och under tycker jag inte är riktigt värt att titta så aktivt på, för att det är typiskt ett bolag som inte riktigt har nått upp i kritisk skala för att uppnå till våra kvalitetskrav på lönsamhet, marknadsandelar och så vidare. Så vi tycker att det är mer värt att kolla på bolag som är någon miljard eller större.
Vi ska ta några snabba frågor här, Oskar. Är du beredd?
Jag är redo.
Hur sparar du till barnen?
Mestadels inte microcap, men även en del av våra andra fonder med fokus på Sverige och sen lite globalt.
Och globalt, då är det globalfonder eller vad?
Ja, någon globalfond och någon Amerikafond och någon Europafond. Så att det är för att få global spridning både stort och smått, men med spets i lite mindre bolag också.
Hur pensionssparar du?
Också mycket inte microcap, men också en spridning på Sverige, både stora och små bolag, och Europa, Nordamerika och global.
Har du någon ekonomisk akilleshäl?
Nej, men jag är smålänning från början, så jag är ganska sparsam av mig liksom ändå.
Alla smålänningar är inte sparsamma, vill jag lägga till här. Men vad innebär det för dig att du är sparsam?
Nej, men jag gillar ju månadsspara. Jag gillar ju det här med fonder. Jag gillar aktier. Jag tycker det är ett stort intresse, så det är någonting som jag vill lägga energi på och jag vill lägga pengar på det för att spara.
När börjar du månadsspara?
Ja, men det måste ha varit gymnasiet någon gång när jag hade sommarjobbat eller något sånt där.
Du har sparat väldigt länge varje månad.
Ja.
Hur stor andel sparar du ungefär?
Ja, men det har varierat över tid. Ibland blir det en del och ibland blir det inte så mycket, beroende på vad som händer i livet såklart. Men jag har försökt att hålla i det så länge som möjligt.
Generellt, är du en spara eller slösa?
Ja, men då är jag nog ändå en spara.
Vad är det slösigaste du har gjort?
Oj. Det har känts värt det liksom. Det slösar ju om det inte är värt det på något sätt.
För du har ingen laster, det är inte så att du snusar eller nej?
Nej.
Ja, okej. Nej, men du slösar aldrig liksom?
Inte som jag upplever det. Andra kanske tycker att det är slöseri det jag håller på med, men jag tycker det är toppen.
Har du någon ekonomisk akilleshäl?
Nej, jag kommer faktiskt inte på det.
Ingen?
Ingen specifik. Nej, jag kommer inte på någonting som jag själv upplever som slösaktigt. Alltså, det jag gör, det känns värt det.
Det känns värt det. Alltså, du har alltid kontroll på vad du spenderar, så kan man säga.
Ja, men så kan man summera det ändå. Ja.
Pratar ni mycket om ekonomi hemma?
Jag tror inte mer än andra egentligen.
Du kommer inte från ett hem där man sysslar med någonting inom finans eller så?
Nej.
Och du växte upp i Växjö, det är inte heller något finansmäcka?
Nej, det är det inte.
Men det finns ju universitet och sådär med ekonomiutbildning och så vidare.
Ja, men det gör det. Det finns ju mycket företagsanda liksom i regionen, så det kanske snarare är den som väckte något typ av intresse.
Bästa investering?
Det är nog Evolution Gaming.
Där var du tidigare, eller?
Jo, men den hade jag koll på tidigt.
Vad var det du fastnade för där?
Ja, men skalbarheten, lönsamheten, marknadsandelen.
Jag kommer ihåg att du också var inne tidigt i THQ.
Ja, men det stämmer.
Du var en av de första som köpte det här, eller hur var det? På Handelsbanken, eller?
Ja, så det var i samband med börsnoteringen. Så var vi med som ankarinvesterare.
Nu låter jag ju jättegammal som säger THQ. Jag vet inte ens vad de sa själva.
Ja, men de sa THQ Nordic.
Ja, exakt. Och det är Embracer. Du har inte dem nu, det får du inte ha heller.
Exakt, det är mycket större än vad mitt univers är.
Hade du haft dem kanske annars, eller skulle du ha sålt?
Ja, nu har jag ju facit på kursgrafen liksom, så det kanske blir lite konstigt. Men för tillfället så uppfyller man kanske inte kvalitetskraven så som vi definierade till den här fonden. Så i dagsläget inte.
Men du sa Evolution Gaming, har du kvar aktien nu fortsatt?
Ja, lite grann.
Och du har haft den sedan noteringen?
Nej, inte sedan noteringen. Någon gång efter.
Vad har du fler för aktier privat eftersom du slog i taket här?
Ja, genom åren så har jag väl haft en del större amerikanska aktier och en del europeiska aktier. Och det är väl egentligen inga namn som sticker ut egentligen, utan det är väl sådana namn som förekommer i ganska många stora amerikanska fonder.
Kan du säga 2-3?
Ja, Apple, Berkshire Hathaway och ganska mainstream.
Var du ledsen nu när Charlie Munger dog?
Ja, men det är väl tråkigt. Och inte kunna liksom se vad deras nästa move är hela tiden och vad de gör.
Är du en adept till de två? Och det frågar jag eftersom du äger.
Du är Berkshire Hathaway?
Ja.
Nej, men det skulle jag inte säga. Det skulle jag inte säga.
Vad har du för investeringsstrategi eller filosofi?
Ja, men fokus som sagt på lönsamma bolag som växer bra. Bra marknadsandel, bra produkter, förmåga att växa i en stor marknad.
Vad är det dyraste du någonsin köpt?
Tänker du på aktie eller? Det blir väl bostad då?
Alla svarar bostad på den här. Alltså det spelar ingen roll liksom, om man intervjuar så här, en miljardär, ja, eller någon som... Alltså alla.
Ja. Men, annars blir det svårt alltså, om man skulle ha något ännu dyrare.
Ja, men du är ingen sån som har liksom någon fancy... Vad kör du för bil? Har du bil?
Ja, vi har bil. Vi har en bil från 2016 eller 2017. Funkar bra med två barn.
Och vad är det för märke?
Ja, det är en Mercedes.
Mercedes, det är ju fint ändå. Okej. Har du lån förresten på din bostad? Och amorterar du?
Jag har lån, jag amorterar.
Om man har 100 000 kronor just nu, hur tycker du man ska tänka kring placeringar med 100 000?
Det beror så mycket på vilken situation man har i övrigt. Liksom hur lång sparhorisont och vad har man för övriga tillgångar och skulder. Så det blir så svårt att säga bara utifrån mitt perspektiv. Men att investera i ett antal fonder som är inriktade på saker som man tycker har goda förutsättningar att växa kan väl vara ett väldigt bra sätt.
Så måste du ju kanske också säga, för att du också har en egen fond ju. Men om man ska välja fond, det finns ju en USP i att välja mikrobolagsfonder på det sättet att om du är duktig så kan du... De är inte så genomlysta, de mindre bolagen, och är man då duktig förvaltare så kan man få information, höll jag på att säga, men man kan ju liksom se saker som andra inte ser eftersom de inte är bevakade, så kan man säga, eller hur? Och globala fonder, då har man inte koll på de bolagen, det är ganska svårt att hålla koll på sådär.
Men lite åtminstone att om man kollar på storbolagen så följs de oftast av say 30 analytiker i snitt, medan små och microcap-bolagen framförallt kanske följs av en analytiker, så det tyder ändå på att man kan se saker och lära sig saker som inte marknaden kan se på det sättet, så det är mindre effektiv marknad och då kan man göra större skillnad i teorin.
Ja, precis. I teorin. Där finns liksom, som mikrobolags- och småbolagsförvaltare, där finns ett bra argument kan man säga. Ja. Och annars då, vad det gäller fonder, vad tycker du man ska titta efter?
Ja, men det är ändå i grunden viktigt att ha en bra spridning över sektorer och geografier. Så det är inte fel att ha lite stora bolag, lite små bolag, lite Nordamerika, lite Europa kanske. Så att man får en geografisk spridning och en sektorspridning. Men sen kan man ju välja ut nischer som man tycker om i tillägg till det.
Det har ju varit ett ganska tufft år för ett småbolag och småbolagsfonder. Det har ju varit ännu värre för hållbarhetsfonder kan man ju säga. Men det har ju varit tufft för er också. Lite bättre nu på slutet. Mm. Vad tänker du om det?
Det har ju varit en period där vi kom från jättehöga jämförelsetal. Framförallt i spåren av pandemin. Och så hade vi räntorna som steg kraftigt. Och det förändrade ju såklart förutsättningarna väldigt mycket på marknaderna. Och det förklarar väl det som har hänt de senaste 2-3 åren för de mindre bolagen framförallt. Men sen så kommer det ju ändå en period när de bra bolagen som har bra balansräkningar och har lönsamhet, de gör det de alltid brukar göra, de fortsätter växa. Och då kommer de ner i pris och till sist så blir det en jämvikt och de blir attraktivt prissatta. Medan de svaga bolagen som hade för mycket skuld och hade negativ lönsamhet blev lite tagna på sängen av det som hände. Och det man ser är ju tyvärr att enskilda bolag har det jättejobbigt. Och de här två sakerna pågår lite parallellt. Och mycket av det där har börjat verka igenom under det gångna året och kommer väl fortsätta att göra så under 2024 också. Men någonstans till sist ut med vägen så kommer väl de lönsamma bolagen börja skapa aktieägarvärde på bredare front.
Ni har faktiskt gått bättre än ert jämförelseindex som är ner 5,6 tror jag. Och ni är ner minus 0,3, nästan noll eller sådär i år. Nu lite bättre på slutet. Eller?
Ja, men så är det ju. Det har ju varit ett lite tudelat år. Det började ju med ganska god riskaptit. Så vi var väl upp lite lågt tvåsiffriga tal vid något tillfälle vid midsommar. Och sen så avtog riskaptiten generellt på marknaden och framförallt för små bolag och ännu mer i synnerhet mikrobolagen. Där det verkar som att det har varit utflöden i marknaden som har drivit på kurserna neråt från sommaren och fram till slutet av oktober när det amerikanska räntebeskedet kom. Och någonstans därefter så försvann liksom utflödena från orderböckerna och där uppstod någon slags balans och priserna började stiga. Småbolagen är ju beroende på så sätt att det påverkar värderingen och vad man är beredd att betala generellt i marknaden för risk. Och där är ju småbolagen av på faktor. Liksom. Vill marknaden ta mycket risk så är det småbolag man går till. Vill man ta bort risk så är det småbolag. På gott och ont. Det skapar ju ganska stora svängningar, men fundamentalt så kanske det inte har hänt så jättemycket i bolagen.
Jag pratade med en person som sa väldigt intressant tycker jag att skillnaden mellan bolag med hög skuldsättning och de som inte har det är så himla viktigt nu framåt för att man kan göra så mycket Alltså istället för att använda pengarna bara till att betala av räntor och skuld, så kan du använda dina pengar för tillväxt, så att glappet mellan dem kommer att öka nu ganska stort. Är det en tanke som du också har?
Absolut. Nej, men jag tror att det har varit en av grundfaktorerna i år för att kunna göra det förhållandevis väl. Och jag tror inte att det är en avtagande faktor, kanske snarare tvärtom. För det betyder dels aktiemässigt liksom att du har lägre risk på många sätt, och då är man beredd att betala högre multipel. Det är det ena, men sen är det ju rent operativt också. Det andra, att det finns i varje bransch, så kanske det finns några som har starka marknadspositioner, hög lönsamhet och en bra kassa. Och sen finns det en fjärde, femte, sjunde spelare som är svag i marknaden. Marknadsandelarna kommer fortsätta skickas över till de som är starka. Lönsamheten kommer gå dit. Så det blir liksom en utslagningseffekt över alla branscher, alla sektorer. Där den som har stark balansräkning, bra marknadsandel och bra lönsamhet från början kommer dra ännu mer nytta av det. Så jag tror det blir ett ledande tema framöver.
Hur många år?
Väldigt svårt att säga. Det beror lite på hur länge räntan håller i på den här nivån. Eller på hyggligt höga nivåer. Men där vi står nu så är det väl en liksom tillräckligt viktig faktor för att inte gå emot det. Liksom.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vilka är de tre, om du ska säga, de här aktierna tycker jag man ska... Verkligen. De här aktierna tycker jag ser väldigt intressanta ut just nu. Vilka är det?
Oj, svårt. Vi nämnde VBG, vi nämnde Harvia, och så skulle man väl kanske kunna lägga till Lumen Radio.
Vänta lite. Harvia, vad är det med Harvia som är grejen? Alltså, man bygger bastus i Finland, men det känns, eller det är finländskt bolag som bygger bastus, så kanske man ska säga lite lättare. Mm. Men till exempel den finländska marknaden känns ju mättad, eller?
Ja, det får man säga. Det är typ, men det är roligt. Det är liksom, det finns en bastu per varannan finländsk person.
Det är ju bra att säga det här till folk, att det kan vara så att man kommer hem på middag hos liksom ett finländskt par och de frågar om man ska gå och basta, och det är helt normalt. Det är liksom inte konstigt, det är bra att ha det med sig.
Det kan vara bra att ha med sig. Så ser det, ju
det betyder bara bastu liksom.
Det betyder bara bastu. Och så ser det inte ut i övriga världen än, kan man säga. Men, nej, men det finns många länder där det inte alls är lika vanligt såklart, men där det ökar, och ett sånt är ju USA. Ett annat i Japan, och även i Tyskland så har det blivit lite av en hälsotrend. Och det är det som driver på väldigt mycket av de delarna i Harvia som växer.
Är det det? Alltså, och är det i synnerhet Japan eller USA, vet du?
Framförallt i USA, där det har blivit ett allt större fenomen. Men det är ju ett jättestort land, och även en liten nisch i ett jättestort land kan ju bli väldigt stort. Så att nu är faktiskt Nordamerika, ja, men jag tror det är nog så stort som hela nordiska försäljningen är för dem, om jag inte missminner mig.
Har du varit i en bastu i USA någon gång?
Faktiskt inte.
För det känns ju verkligen inte som att det är alls en stor grej i USA. Alltså överhuvudtaget. Har man sett den ens i en film knappt liksom?
Ja, men typ knappt. Men det är ju också en väldigt stor befolkning. Så att det är väl väldigt glest utspritt än så länge. Men kan ju bli vanligare.
Och sen så nämnde du också Lumen Radio. Och de gjorde något förvärv här i somras, kommer jag ihåg, till exempel. Det är ett teknikföretag, Lumen Radio. Berätta, vad är grejen med dem?
Ja, men det som är långsiktigt intressant med det där tycker jag, att IPO:n gjordes för något år sedan. Och sen har man kommit med väldigt fina kvartalsrapporter ända sedan dess. Och man har jättefin lönsamhet redan, upp mot över 30% i senaste kvartalet. Så även om det är väldigt tidig fas för dem, så är man väldigt lönsamma. Och det man gör är att man möjliggör typ trådlös strömöverföring. Så att i samband med exempelvis Hollywoodproduktioner eller stora konserter som Coachella och liknande, så kan man ersätta väldigt mycket kablar och sånt som har varit väldigt stökigt att ha förut med den här tekniska lösningen. Och det är också väldigt bra att ha industriella applikationer när du har stora maskiner som snurrar men du ändå måste mäta och så vidare. Då är det inte så bra om du har kablar inblandade. Så det finns jättemånga spännande användningsområden som det skulle kunna användas i framöver.
Det här är ett Göteborgsbolag. Kan du säga något mer liksom om de som har grundat det och så där från början?
Ja, men det, för några dagar sedan, så jag vet inte om du noterade det, men då var det ju att Chalmers har ju varit en stor backare av bolaget tidigt och nu sålde man ner en del av sitt innehav. Så det kommer väl ifrån det.
Har du köpt mer då?
Vi var inte med i börsnoteringen, vi ville se lite hur rapporterna kom in, så vi köpte in det någon gång under våren. Och sen har vi gradvis köpt lite mer under året i takt med att de har levererat.
Vi närmar oss nu 2024. Vad har du koll på inför året som kommer?
Ja, men det är egentligen bolag för bolag, vinsttillväxten, att de gör det de ska och bara fortsätter på den trenden som man vill att de ska fortsätta.
Inte göra som Garo gjorde?
Inte göra som Garo gjorde, men det kommer alltid vara några nischer där det händer saker runt om som gör att även bra bolag drabbas av jobbiga saker. Så det hör till spelet.
Stort tack Oskar Karlsson för att jag fick komma hit.
Tusen tack.
Du har lyssnat på podden Ett rikare liv med mig, Helene Rådstein, som idag har besökt Oskar Karlsson som är fondförvaltare på Ente Fonder. Den här podden görs av Privata Affärer och Bonnier News. Ansvarig utgivare är Love Strandberg. Han är chefredaktör på Privata Affärer. Andra som har hjälpt till att göra det här avsnittet är Julia Siverts. Och sen har vi också Patricio Samuelsson som har gjort musik. Och vi har Victor Aldén som har hjälpt till att tänka ut hur de här programmen ska vara egentligen. Vi kommer ut varje torsdag. Håll ut till nästa gång så hörs vi då. Ha det bra. Hej då!